Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hallå och välkomna till Life with Kids-podden. Och det är jag, Helena, här idag. Jag tänkte jag ska börja med att säga att jag är bara så himla glad över att ni lyssnar på oss. Om du har precis satt igång vår podd första gången, så är jag också väldigt glad att du har hittat till oss. Och till er som lyssnar varje vecka, så är jag ju otroligt glad att ni hänger med oss. Jag älskar att ni ger oss feedback på både vad vi ska träffa för gäster i podden, och ni ger oss massa kloka och bra tips som vi tar med oss. Jag vill bara börja med att verkligen tacka er som lyssnar. Jätteglad för det och för er. Något annat som jag är jätteglad för, det är ju vårt samarbete med Explora som vi har här i podden under våren. Explora gör ju smarta mobilklockor för barn, där vi kan hålla koll på var våra barn befinner sig någonstans. Vi kan ringa till dem, de kan ringa till oss eller till sina andra anknytningspersoner som vi väljer att lägga in i deras klockor. Jag tycker att de funkar superbra för mina barn, för nu har vi möjlighet att testa dem här under våren. Och jag är också väldigt, väldigt glad att det är just Explora som är vår poddkompis, vår poddsamarbetspartner under våren. Något annat som är lite kul, det är att vi har testat att göra en liten undersökning på vår Instagram, livewithkids.se, här för alldeles nyligen. Jag är också jätteglad att det var så många som svarade. Det är ju kul att se vad ni tycker, och också så här jämföra lite med vad man själv tycker, eller vilka mina kanske fördomar är, eller som jag tror att alla andra gör på ett visst sätt, och ni vet hur det är. En av de frågorna, vi ställer en del frågor om skärmtid och telefoner och sådär, men en av de sakerna som jag både blev lite glad och ledsen för, det är att det var en ganska förkrossande majoritet som var lite orolig för sin egen skärmtid. Jag är ju helt klart orolig för min egen skärmtid, inte så jätteorolig för barnens, men däremot för min egen, så att jag tyckte det var lite skönt att höra att jag inte var ensam. Men det känns ju också som ett ämne som vi har anledning att återkomma till på ett eller annat sätt. Men som sagt, lite skönt att inte vara ensam, men här finns det något för oss att prata vidare kring, tror jag. Något annat som förvånade mig lite grann var att det var en ganska stor majoritet vars barn inte hade egna mobiltelefoner. Det här tror jag måste vara någon grej som jag har bara liksom tagit för givet, att ja, men varenda, vet jag, 7-åring har en mobil. Så verkar det kanske inte vara. Och jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag skulle ge liksom en vanlig mobiltelefon till min äldsta, så skulle jag känna att det var lite slöseri med pengar, för att han skulle hålla reda på den där längre än typ någon dag. Känns inte troligt. Så att jag skulle inte ens tänka tanken att ge honom en mobil, även om man efterfrågar den, på ganska länge, tror jag. Och det är väl kanske en av anledningarna till att jag gillar Explora så mycket, för den sitter ju liksom fast på armen. Plus att han kan ju faktiskt bara göra de sakerna som jag vill att han ska kunna göra, det vill säga typ ringa, skicka emojis till oss och jag ska kunna se vad han är och lite så. Men också att han själv kan se hur mycket han rör på sig. Det är en kul det är en kul funktion i klockan, helt enkelt. Men som sagt, vi pratar ju mer om alla de här funktionerna och vad vi tycker om dem under ganska många avsnitt här under våren, så det kan vi lyssna mer på. Innan vi rullar igång veckans avsnitt, så ska jag också passa på att säga att Explora har just nu ett jättefint påskerbjudande. Så att känner man att man vill köpa en egen Explora-klocka, eller i alla fall en till sina barn eller sitt barn, så får man 400 kronor rabatt om man gör det nu innan den 6 maj. Och då gör man det på explora.se. Man kan också passa på att följa Explora på Instagram till exempel. Där de också heter explora.se. Så himla enkelt. Men hörni, nu är det nog ändå dags att rulla igång veckans poddavsnitt. Och en gång till tacka Explora för vårt fina samarbete. Men den här veckan, då träffar jag två väldigt härliga tjejer. Så att nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Då var det torsdag och Life with Kids-podden. Hej på er.
Hej.
Hej.
Jag har fått nya kompisar. Varenda vecka nästan har jag nya kompisar. Ibland tar jag med några gamla. Men idag har jag Klara och Helga med mig. Hej på er.
Hej.
Hej.
Roligt att vara här.
Ja, jättekul.
Äntligen. Mm. Vi har ju försökt få till det här ett tag.
Ja.
Jag får skylla på sjuk pappa och annat. Mm. Men nu sitter vi här.
Mm. Yes.
Men hörni, berätta vilka ni är först och främst.
Ja, vi är ju båda två psykologer.
Oh, det blir min terapi.
Nu har vi en private session.
Verkligen.
Ja,
jag behövde två.
Dubbelpsykologer. Ja. Men vi jobbar i Göteborg. Vi jobbar med vuxna framförallt, med psykisk ohälsa och med terapiformen KBT, kognitiv beteendeterapi.
Mm. Precis, vi är också föräldrar.
Mm,
så vi
båda
har,
två.
Ja, precis. Två barn var. Mina är snart 6 år och 4,5 ungefär.
Mm. De där åldrarna känns bekanta.
Ja. Mm. Och mina är ju 4,5 snart är min yngsta också då. För de är ju ganska jämnåriga. Och snart 7 till sommaren är min äldsta. Mm.
Mm. Var det så ni lärde känna varandra?
Ja, men det var ju det. Var det. Men vi är också kollegor ska jag säga, på vårt liksom, vanliga jobb. Och så blev vi ju föräldralediga där samtidigt. Och för vi pratade om det här om dagen. Alltså en av de första, då kände vi varandra inte så väl.
Nej,
vi
hade jobbat ihop så länge innan.
Nej, och så bara, men vi kan ses och ta en fika med våra bebisar. Som man tror ska vara möjligt. Ja. Och att det blev verkligen så här kaos. Ja. De bara skrek. Och det var,
De var inga fikabebisar.
De var inte det.
Och nej. Vi var bara stressade. Och fick liksom, vi fick inte i oss någon mat och vi hann inte prata. Och
hade fick avbryta.
Där har jag aldrig haft det.
Nej.
Och då såg ni att det fanns ett behov här av
ja.
någon form av support till.
Nej, men precis. Men sen efterhand så började vi prata om det här. Att så här, ja, men det är inte alltid så lätt. Och varför finns det inte något skrivet om det?
Mm. Det är ingen som har orkat.
Nej, men det är väl lite så.
Ja,
och det finns jättemycket man kan läsa om hur man får barn att sova, hur man hanterar trots, hur man liksom tar hand om, uppfostrar. Mm. Men nästan ingenting vad vi hittade som liksom vände sig till. Hur tar man hand om sig själv?
Nej, men
och hur påverkas man av liksom, föräldraskapets utmaningar?
Och att det är så mycket också som inte är liksom det här, men hur får man barnet att sova? Alltså, det är ju så mycket i det som är utmanande, fast det är precis som det ska vara. Det är inget problem egentligen som ska lösas eller något konstigt, men det är ändå kanske jättetufft.
Mm. Och vi ska ju prata om det här idag, hur man överlever, eller hur man lever under småbarnsåren och hur man kan hitta strategier för det. Och det är ju... Och fokus på liksom oss föräldrar. Jag gillar, eller vi hela Life with Kids bygger ju ändå på det. Ett visst föräldrafokus. Och jag tänkte läsa ett litet utdrag från boken. För jag sa lite att min nästa fråga var så här, okej, varför skrev ni boken? Men jag tänker att jag ska läsa lite här så ska vi se om vi kan reda ut det. Hur skulle du beskriva den ideala småbarnsföräldern? Naturligtvis älskar han eller hon sina barn. Som råkar vara 3 till antalet. Alltid med hela, rena, funktionsriktiga, giftfria och inte alltför utstuderat könsstereotypa kläder. De har kommit med några års mellanrum. Amningen har varit viktig och fungerat. De har sovit i sina egna sängar. Eller kanske absolut inte i sina egna sängar. De har bara ätit hemlagad mat baserad på ekologiska råvaror och som förvarats i glasburkar. Gått på babysim och babyrytmik. Samt varit ute minst 2 gånger varje dag sedan dag 4. Föräldern har... Ja, nej, just det. Föräldern har aldrig glömt D-vitaminerna eller slarvat med tandborstningen senaste morse. Eller godnattsagan. Eller någonsin missat ett föräldramöte eller glömt att det är studiedag på förskolan. Barnen hämtas i regel vid 15-tiden, har begränsat skärmtid och serverats paprika och morötter till varje måltid. Föräldern tycker mycket om att leka med sina barn. Och lite senare stå vid sidan om och heja engagerat på fotbollsträningen. Han eller hon gillar för övrigt att träna själv, att jobba på det roliga jobbet och umgås både med gamla och nya vänner. Han eller hon har en avslappnad inställning till städning och heminredning men gillar att piffa upp vardagsrummet med nya kuddar i säsongens trendfärg. Plockar alltid undan på kvällen och har för allt i världen inte dammtussar i hörnen när middagsgäster kommer på besök. Den härliga, avslappnade inställningen syns tydligt i hans eller hennes lustiga eller mysiga bilder på sociala medier. Även om han eller hon faktiskt inte bryr sig det minsta om hur många som gillat det senaste inlägget. Mm. Ja, det var väl
en bra sammanfattning.
Jag blev helt matt. Speciellt när jag läste om tandborstningen just idag. För att jag tror att det är i alla fall ett barn som inte har borstat tänderna i morse. Och det här känns ju som att då behöver jag nästan inte ställa frågan om varför boken kom till. För det här känns ju som en bild som ganska många målar upp. Att i alla fall andra föräldrar. Mm. Så här är ju alla.
Ja.
Eller kanske inte. Mm. Liksom.
Det är lite det. Vi tror att man kan liksom räcka till på så här många plan. Och att den bilden är liksom uppnåelig. Och det är väl delvis kanske det vi ser i flödena på sociala medier. Där vi lägger ihop det vi ser och tänker att det här är rimligt och möjligt. Men också egna förväntningar här på
hur man skulle vilja att det var. Mm.
Eller vill man att det ska vara så? Eller har man liksom bara sett den här bilden?
Det är så svårt.
Men så här då. Det är ju, kraven känns ju ändå ganska höga på oss föräldrar idag. Och det känns ju hela tiden som man inte räcker till. Och det här är ju liksom, det finns ju säkert massa saker man kan addera till den här berättelsen också. Som man också gärna skulle vilja vara liksom perfekta. Måste det vara så här? Jag vet, ni beskriver lite olika faser under småbarnsåren. Jag tänker att vi kan liksom börja från början.
Det var jättebra idé.
Nej men precis. Jag menar, det är ju inte alls så att alla upplever det på det sättet. Många tycker att det bara det är härligt och det kan funka jättebra. Men om man tar liksom den första tiden med ett litet spädbarn. Ja men den kanske behöver vara mer eller mindre. Kaosartad eller väldigt liksom stressig.
Den alltså är omvälvande.
Den är väldigt omvälvande.
Det är så mycket som händer. Alltså både om man precis har fött barn och det är liksom hormonella och bara kroppen är påverkad man är. Och bara hela omställningen att plötsligt vara föräldrar.
Ja men precis, ha någon annans behov i centrum, att inte få sova. Och menar, så, det är som det ska vara. Ja. Men det är ju...
Trots att man har läst på innan och förstått.
Ja men precis, exakt.
Och det man går inte riktigt att förstå förrän man är där och upplever det. Och där kan man kanske inte göra så mycket annat än att lite grann låta det få vara undantagstillstånd och kanske ta alla genvägar man kan, sänka kraven så mycket som möjligt. Så.
Ja, precis. Och sen är det väl lite annorlunda kanske då. När om man är, börjar jobba igen och att mer liksom det här att det är andra krav från andra håll som kommer till.
Ja, det är en ganska stor omställning ju.
Ja, men precis. Det blir liksom en förskola, det blir man ska jobba, man förväntas på något sätt då. Ja, men då ska man ju ha kommit igång med träningen igen. Alltså,
Men hur ska man liksom hur gör man då för att inte hamna i den där fällan?
Ja, man kommer säkert hamna där lite så oavsett vad
man gör. När
man är där, man får ju nästan ta ett steg tillbaka lite grann och också sätta sig kanske ner och titta på, faktiskt rent konkret också titta på hur ser vardagen ut och vad är viktigt och vad är det viktigaste för mig. Alltså inte bara kanske just i stunden utan också lite, så här, lite på längre sikt. Mm. För det är ganska lätt att när man är stressad så agerar man bara utifrån att släcka alla bränder. Och liksom hjärnan, stenåldes hjärnan sätter igång och då är vi inte så jättekloka.
Nej men precis, och det handlar ju om att skapa någon sorts helhetsbild. Vad är viktigast just nu? Mm. Och ofta är det kanske så att man behöver prioritera bort någonting.
Vad är det man plockar bort?
Ja, det kan ju vara svårt och sorgligt.
Ja, men verkligen. Och är väl olika också för olika personer. Mm. För det handlar ju om vad är det som ger mig energi och vad är det som tar energi från mig? Mm. Och där är vi ju inte alla lika. Alltså, vissa tycker att så här, när jag träffar mina vänner så är det ger mig en boost. Då känner jag mig liksom starkare. Eller? Mm. Det är jättehärligt. Mm. Och för andra så är det liksom någonting som snarare tar energi.
Mm. Ska man skriva lista eller hur ska man
precis.
Det kan man står där nu. Det är liksom det är för mycket.
Vi har ju i boken har vi ett exempel på ett liksom formulär eller en så här, man kartlägger egentligen vad man gör på dagarna och hur man mår och så här, hur återhämtande och meningsfulla och roliga eller så här, glädjeskapande aktiviteterna är. Så det kan vara ett bra sätt att faktiskt konkret göra en sån registrering. Mm.
Precis, och då, tanken då är att man lite grann försöker registrera i realtid så mycket som det går.
Just det, det är en romantisk bild av hur saker har varit.
Precis. Men så är det ju verkligen. Alltså, är
eller tvärtom.
Så
att,
ja, precis. Så är man, har man så här, man sätter sig ner på kvällen och så ska man tänka igenom hur dagen har varit. Och så just då så kanske man känner sig helt slut eller lite irriterad eller vad det nu kan vara. Då, det färgar ju jättemycket hur vi minns resten av dagen. Mm. Så då kommer vi kanske inte ihåg att ja, men just det, den stunden då vid 10-tiden i förmiddags när jag gjorde det här. Ja, men det var ju faktiskt lite skönt eller sådär.
Och det här förmiddag, nu när jag försöker så slänga och tänka tillbaka på den tiden när de var så riktigt små, att förmiddagarna var inte så tokiga. Alltså. Nej. Man var lite trött, men man kunde ändå dricka kaffe.
Ja, det där med kaffe.
Det var lite ljus
också. Efter jag hade lämnat liksom, stora syster på förskolan och kom tillbaka och satte mig med kaffekoppen och den stunden. Och det är kanske det man upptäcker om man faktiskt gör den här registreringen i realtid.
Hur får man förmiddag hela dagen?
Ja, eller hur? Mera kaffe, det är lösningen.
Nej, men poängen är att man ska få lite ledtrådar till så här, vad är det man mår bra av. Och ofta så har man ju ett hum om det ändå, men att det ändå kan hjälpa att lite grann så här, ja, men få ner det på papper. Man kan ju använda så här, anteckna i telefonen eller bara,
något som ligger nära.
Något som ligger nära så enkelt.
Och där kan man ju också, alltså är det så att en är föräldraledig och en jobbar, så kanske det kan vara bra att få en liten stund av återhämtning när till exempel partnern kommer hem. Att, men är det så att ligga och lyssna på ljudbok i en 20 minuter är någonting som ger energi, så kanske det är värt att på något sätt prioritera den stunden.
Och även om tänker om man inte har en partner kan man fundera på vad är det som ger med energi och sen försöka hitta någon form av avlastning på något sätt liksom, så man kan få den supporten.
Du pratade lite inledningen om KBT. Vad är det? Vi kanske ska reda ut begreppen.
Ja, absolut. Ja, men det står ju som sagt för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som man kan säga att den är ju ganska här och nu, att den fokuserar på vad som är liksom hinder i vardagen för individen. Men, och vi tittar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop och också påverkar alltså varandra och påverkas av omgivningen. Kan man säga.
Och så hittar man strategier för hur man ska liksom
För först handlar det ju mycket om att se sambanden. Och det är det man kan göra också när man gör såna här typer av registreringar. Eller att försöka bara få en blick av vad är det som påverkar mitt mående. Och sen utifrån det kan man också se om man fastnar i beteenden som kanske inte är så jättebra för en. Och ibland kan det vara så att det kortsiktigt är sådana beteenden som känns rätt. Men som på lång sikt bidrar till mer stress.
Ja, nej, men registrera nog ganska. Jag tror att det är klokt om man lyckas få till det. Och som sagt, bara skriva ner i telefonen eller något tror jag är ändå bra. Annars är ju risken att man fastnar i något knas liksom. Ni skriver också om det med känslor och acceptans. Det är ett ganska långt avsnitt i boken som jag tyckte var klokt. Kan ni inte utveckla det lite grann?
Ja.
Och vad är känslor liksom?
Ja, men vad är känslor? Ja, men det utgångspunkten är ju att känslor är men i grunden väldigt funktionella. Känslor i sig är ju egentligen inte dåliga eller fel, utan har en jätteviktig funktion.
Även de negativa, alltså vi upplever som negativa känslor.
De kan vara väldigt obehagliga, men det är ändå så viktigt att vi har hela känslospektret. Så de ger oss viktig information om olika saker. Om vi är rädda så är det ju någonting som vi uppfattar som hotfullt och som vi kanske behöver fly ifrån.
Och ilska kan också vara funktionellt. Om jag upplever att jag blivit orättvist behandlad och blir arg så kan det motivera mig till att sätta gränser och säga ifrån. Om jag kan göra det på ett sunt sätt så är det ju liksom positivt. Samma sak med liksom oro, nervositet. Är man nervös inför en viktig prestation så kanske man förbereder lite extra. Så i många sammanhang är ju känslorna funktionella.
Precis, så liksom i grunden så är de ju funktionella och viktiga och sen så mer utifrån sammanhang så kan de ju bli, alltså om de leder till att vi beter oss på ett sätt som ställer till det för oss, då blir det ju ett problem. Det kan ju också liksom vara jättejobbigt att gå med väldigt mycket obehagliga, jobbiga känslor över tid. Så då behöver vi ju se över.
För det tycker jag, jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag gör ju ofta det i den här podden som ni vet. Nej, men speciellt första tiden, eller kanske hela tiden, men det blev extra tydligt under första tiden och kanske också med första barnet. Men för mig även när det kom nummer 2 och 3, för då blev de så många. Men alltså, jag var ju liksom orolig, alltså, så här, jag hade någon form av liksom, jag vill inte sova. För att jag var så rädd att han skulle dö. Jag fick nästan panik varje kväll. När jag, skulle, alltså jag kommer ihåg det. Det, var liksom, det är ju nästan som ett trauma kan man säga efterhand. Ja. Jag vågade inte sova för att jag trodde att han skulle dö. Och det där känns som att det är säkert något genetiskt betingat i grunden. Och sen en massa andra erfarenheter med svårt att få barn och allt det här. Men det var ju liksom... Jag fattar ju att det inte riktigt, det är inte riktigt vettigt. Liksom. Nej. Jag kan tänka mig att jag kanske inte är ensam om... Säger du att jag inte är ensam?
Nej, verkligen inte. Det här är ju jättevanligt. Jag tänker att den här oron som många känner är jättemycket starkare när man blir förälder. Det är ju som sagt, som du säger, att den är ju liksom, har en funktion så här, rent evolutionärt. För vi ska fokusera på att hålla våra barn vid liv och ta hand om dem. Och då blir det på något sätt också att det här blir baksidan av kärleken till...
Och den hänger ju i liksom, alltså så här, mer eller mindre. Man är ju, nu sover jag ju, faktiskt. Det beror i alla fall inte på att jag är orolig att de ska liksom dö på nätterna. Om jag sover dåligt. Men det är också så här, det fick ju mig må ganska dåligt. Liksom. Det gör jag om jag nu kanske lyssnar och känner så här, gud, jag känner igen mig i det här. Vad gör jag liksom?
Ja, men... Precis, och där, jag vill bara också förtydliga att när vi säger att alla känslor är funktionella så är det inte så att vi menar att ja, men det är jättebra att du går runt och är så orolig att du inte vågar sova. Alltså det, så är det ju inte, utan om man ser liksom en grund så är det funktionella. Och
sen men det är ju ändå skönt att få höra att kan jag känna, även om det kan vara jobbigt. Ja.
Men och där kommer väl då acceptans in. Som ju handlar om att lite grann se situationen som den är, se förutsättningarna och liksom sina egna känslor och försöka förstå dem utan att kanske gå in i och för mycket så här, racka ner på sig själv. Varför känner jag så här?
Ja, för det är väldigt lätt det. Att man börjar då också tycka att men betyder det här att jag är liksom en dålig förälder eller att jag inte klarar av att släppa det eller att varför beter jag mig på det här sättet eller varför fastnar jag i de här känslorna? Så att det är liksom en del. Sen så kan man ju så behöva göra såklart rent så konkreta förändringar om det är så att det är jättesvårt och jag tänker som det är ditt exempel, kan man hitta någon sätt att öka förutsättningarna för att det ändå går att sova och somna eller är det någonting som man gör för att hålla sig vaken, om man går in och tittar till barnet väldigt, väldigt många gånger på natten till exempel så kan det nästan öka på, även om man tänker att det är lugnande i stunden så kan det göra att man börjar göra det mer och mer och ännu fler gånger på sikt.
Jag fick ju börja sova i ett annat rum. Det jag litade ju ändå på Peter. Det var ju ändå skönt. Så att han också höll honom i liv då om jag sov. Så kunde jag lägga mig ett
bra
annat rum.
Ja. Exakt.
Det var ju ändå en strategi.
Hitta ett sätt att dela upp det så att man kan ändå sova och få till det. För det är...
Också stängde dubbla dörrar liksom, för att jag vill inte ens höra. Jag vill låtsas att jag inte har något barn under en natt. För att jag
orkar med minsta lilla ljud från barnet också så sätter det igång det. Och är man liksom på väg då och våga...
Vad mycket det var där. Men hur kan man annars liksom jobba på att acceptera känslor? För det kan ju också vara liksom, jag tänker vi ska prata lite om det här med ilska också. För det finns ju, alltså det finns ju faktiskt inga som jag kan bli så arg. Jag kan inte bli så arg på Peter som jag kan bli på mina barn. Alltså det finns ingen som jag kan bli så arg på som dem. Det är ju helt sjukt ju. Det finns ju inte heller någon som jag älskar mer. Det är ju som hela registret.
Det är hela registret och det är ju supervanligt att det är precis så det är.
Och det känns ju inte alltid jättekul att bli så där väldigt, väldigt arg på sina barn. Hur kan jag och kanske någon med mig jobba på det här? Liksom?
Ja, men precis. Men ja, för där är det kanske då så att man blir arg på ett sätt som är inte alltid är så funktionellt.
Nej, det känns inte alltid funktionellt. Det måste jag ändå säga.
Det kan vara det i vissa lägen. Alltså, vi har ju en uppgift som föräldrar att lära våra barn vad som är rätt och fel. Och det är klart att men ibland så blir vi ju arga för att vi ska det.
Men det är som att de vet så här, precis
för vilka knappar de ska trycka på.
Ja. Det är ingen annan som har lärt sig dem.
Nej. Precis. Och sen så, jag menar, det är ju aldrig så heller att det är liksom att det finns en, jag menar, att det är bra att liksom skrämma, att skrika på dem, att hota. Så det är ju aldrig liksom.
Nej. Det är aldrig bra.
Det är inte meningen. Men däremot
men själva känslan att man blir arg.
Det är liksom, det hör ju till att vara förälder och att markera att vissa saker så är inte ett okej beteende.
Vad kan jag för strategi då för att inte så här, nu säger inte att jag får gorma på mina barn varenda dag liksom. Men det är klart att jag får ju spel ibland.
Och Alltså det är ju, jag tänker så här, det är två delar egentligen. En handlar om hur kan man förebygga att man hamnar i de här situationerna där man ofta blir arg. För oss har det till exempel ofta varit morgon, man ska iväg, det är stress, det är tidspress. Mm. Särskilt om dagarna jag vet att jag har något viktigt på jobbet tidigt på morgonen. Alltså kan man liksom öka marginalerna på något sätt? Kan man öka förutsättningarna för att man inte hamnar i de situationerna? Mm. Så det är ju liksom en viktig del. Och sen är det den här andra delen som är mer så här, vad kan jag göra när jag redan
när jag känner att jag är
jättearg och kroppen bara vill liksom bara explodera. Och det är ju supersvårt. Men ganska mycket så att träna på att gå tvärt emot. Andas, exakt. Andas, bara typ att ta ett andetag och försöka så här andas och fokusera på lite så här, vad är det jag tänker, känner, vill göra nu. Och
att försöka prata med en lugn röst om man kan. Att kanske inte det här att liksom spänna ögonen i barnet utan att försöka liksom, ja, men backa undan lite om
det går. Kan man inte prata med lugn röst så är det nästan bättre att gå undan lite. Eller är man två att man liksom varvar och tar över.
Jag har ibland gått in på toaletten och man känner så här, jag klarar inte det här nu. Men om jag får andas här inne några dagar så kanske jag
kan andas. Det kan ju vara jättebra.
Eller någonstans där man kan gå bort.
Bara så här, komma undan lite. För får man liksom några sekunders andrum kan ibland räcka för att man ska kunna så här, nu ska vi se, nu börjar vi om lite grann.
För man fattar ju att det inte, alltså det blir inte, det blir ju ingen, alltså vi har ju pratat jättemycket med Petra Kranzlinger till exempel liksom, ja men konflikthantering mellan barn men också hur man liksom agerar gentemot sina barn, och jag vet ju med hela kroppen att det inte hjälper.
Ja men precis, och så är det. Och sen så är det ju ändå så ibland att vi lyckas inte ändå, fastän vi vet det, för att känslan blir så stark, och då tappar man ju den där kloka delen. Man gör ju det. Och där finns det, det finns ju också någonting i att barnen faktiskt får se också att man som vuxen har känslor. Mm. Det blir också lite så här, att man är en modell i det. Alltså, ibland så kokar det över kanske. Och så får man försöka prata om det. Och,
ja, för det känns väl ganska viktigt.
Förlåt och sådär. Men det blir ju också ett sätt att visa för barnet att så här, men ibland är det också okej att faktiskt känna väldigt mycket och så får man försöka liksom.
Även för dem sen.
Ja, men exakt, precis.
Gud, mitt roligaste argminne kommer jag på nu. Det kan jag dela med mig av det förut. Det är när jag tryckte ut typ en halv ketchupflaska i Oscars makaroner. Jag hade gjort något fel. Jag hade gjort något fel med ketchupen. Jag hade liksom lagt den så här, så här tvärs över liksom, som man tycker verkar rimligt.
Ja.
Nej, han skulle ha en klump i mitten. Och då fick jag ju spel och bara tryckte ut den hela tuben mitt på stallik. Alla tre var tittat på mig. Jag tittade på dem och sen bröt jag ihop. Jag var ju asgarvad. Men jag kunde liksom inte hantera den ketchupen.
Nej. Det är ju ett sånt bra exempel när det också bara blir på något sätt här roligt och alla kanske reagerar med förvåning.
Ja, ja. Du är tyst och bara gör du? Nej, du kanske är slut. Jag ligger där. Herregud. Ja. Då kanske den här mamman skulle behövt lite återhämtning. Ska vi prata lite om återhämtning?
Som vi säger är så viktigt men som är så svårt.
Ja,
är
och vad är återhämtning liksom?
Ja, men generellt kan man ju säga att det är ju när kroppen lite grann får den här, ja men nu är det dags för lite lugn och ro. Ladda batterierna.
Vila, liksom. Så sömn är ju något som är återhämtande för oss alla. Och det vet vi att det är inte så lätt att få tillräckligt under småbarnsåren. Men liksom sömn, vila kan man väl säga ändå är så generellt sett återhämtande.
Och sen så är det ju också individuellt då, som sagt, det här med.
Som allt annat.
Ja, men precis. Så där handlar det ju också om vad man så här, själv upplever. Att man får energi.
För energi, Och där kan det, för en del kan det ju vara att göra något aktivt, att vara fysiskt aktiv, att träna kan vara liksom väldigt återhämtande. Det kan också vara återhämtande att träffa vänner, medan det för en annan kan vara, kännas att vissa sociala sammanhang är absolut inte återhämtande. Så där kan man ju också behöva bara gå tillbaka lite till hur är det för mig och hur har den här dagen sett ut.
Hur tar jag reda på det? Liksom? Eller vet alla vad som är återhämtning för en själv, tror ni?
Nej.
Men det... liksom, här, nej, folk säger att jag ska åka på spa. Så jag gillar ju inte bada, men jag gör det för att folk säger att man blir väldigt återhämtad av det.
Precis, nej, men där handlar det nog också till viss del om att så här, försöka vara lite observerande mot sig själv och se liksom, vilka, när, vad märker jag hör ihop? Liksom? När jag gör det här, ja, men då märker jag att jag får lite mer energi, att jag känner mig lite piggare sen.
En ny inventering alltså.
Ja, men lite
en ny inventering. Och där kan det också vara att tänka på de små sakerna som kan ge återhämtning. Och ibland kan man ju tänka att en del kanske hushållssysslor kan vara lite återhämtande. Och där kanske man har lite olika favoriter i. Ja, men är det så här vika tvätt och jag kan typ lyssna på en podd samtidigt. Och barnen
är i ett annat rum. Det finns en jättebra
podd att lyssna på. Då kan man ju lyssna på Life with Kids till exempel.
Kan man göra. Och just under småbarnsåren. Ja, men just det här bara att ibland få göra saker i lugn och ro för sig själv. Mm.
Det är den här storhandlingen som många pratar om. Det är en himla skönt.
Eller återvinna. Liksom. Det kan vara återhämtande.
Så att, ja, bara att liksom hitta de grejerna. Mm.
Där man och försöka få in. Hur mycket återhämtning behöver man då? Vet man det? Så. Eller är det också individuellt?
Ja, men det är ju individuellt. Ja. Men alla behöver det. Mm. Och man behöver det ju också, kan man säga, på olika... Alltså man behöver... Dels kan man ju se att man mår av att ha en sammanhängande semester över ett år. Liksom. Mm, mm. Så man, där ser man ju ett väldigt stort perspektiv. Men också om man ser över en dag att man behöver liksom, pauser under dagen.
Ja. Och under semestern kanske man behöver lite
återhämtning. Då behöver man också återhämtning. För semester är ju inte så återhämtande när man har småbarn. Nej, nej.
Ja, det är nog lite viktigt tror jag. För jag vet att det har vi säkert pratat om i podden också. Någon sån här poddavsnitt som kommer direkt efter semestern. Så här, hur har vi haft det egentligen? Är ni nog utvilade? Jag vet, det var någon sommar när Oscar och Vera var typ 1,5 kanske. 2,5-åringar, 3,5-åring.
Samtidigt går ju inte att...
Nej, men det var inte kul. Liksom. Nej. Jag var allt annat än återhämtad efter semestern. Jag behövde semester från semestern.
Ja, men det kanske man behöver tänka till gärna lite innan då. Så här, ja, men nu vet vi, nu står vi inför de här veckorna tillsammans när vi ska umgås hela dagarna. Ja, men hur kan vi tänka?
Hur gör vi då?
Det är ett tips nu, om det redan nu folk börjar planera sina semester, att se till att lägga in, inte så här, åh, mysigt det ska bli att vi är tillsammans, och det är det ju.
För det är ju det också.
Ja, men det gäller att hitta balansen där liksom. Och inte ha dåligt samvete för det, för det kan jag ju känna ibland, så här, för att då ska du göra det själv. Då är man ju tillbaka till det att du håller på att taska mot
sig. Då börjar man ner på sig själv. För det är väl där också att ibland kan det nästan vara lättare att få till den här vardagliga återhämtningen när man jobbar. Om man kanske har en transportsträcka till jobbet där man bara kan sitta en stund. Bara liksom lite, vara lite medvetet närvarande i nuet. Eller lyssna på någonting man tycker om. Och det kanske man inte alls får under en helg eller semester.
Det är bra för oss som bor en bit från jobbet. Alltså. Perfekt.
Ja. Men också så här, att komma ihåg det, att kan man få den där, det kanske är så att är man två i föräldraskapet, kan man ge varann varsin timme på dagen på helgen när man är helt sin egen och får bestämma själv, så har man ju kanske då mycket mer energi sen att vara närvarande och trevlig och göra saker tillsammans som blir liksom bra istället för att man är helt trött och sur.
Vi är ju nästan inne på det här, men det här med stress, alltså så här, det känns som att det är... Ja, men alla säger, ja, men småbarnsföräldrar är så stressade. Hur farligt är stress?
Men den typen av stress som de flesta av oss upplever är ju inte så farlig. Alltså på något sätt den här kortsiktiga stressen, att vi då och då får liksom ordentliga stresspåslag i vardagen. Att vi, det är mer det här att konsekvenserna av kanske vad vi gör när vi är stressade kan bara bli problematiska. Om vi alltid liksom bara rusar på och försöker släcka bränder och inte kan stanna upp och liksom se vad som är viktigt, då kan vi riskera att hamna i en, liksom på något sätt en livssituation som kan bli än mer liksom stressande på lång sikt. Men får vi bara återhämtning så klarar ju våra kroppar och vår hjärna av rätt så mycket stress.
När blir det dåligt? Liksom? Alltså hur märker man att nej, nu är det för mycket?
Ja.
Alltså om man är om man börjar märka att man är, jag menar så här, ihållande väldigt trött till exempel. Det kan nog de flesta känna igen sig i. Men det här att man
typ alltid, alltså mer det här att det verkligen är...
Alltid att man märker att saker som man brukade kunna göra utan att det var så jobbigt, plötsligt känns väldigt jobbiga, väldigt uttröttande. Ja, men då är det ju en liten varningsklocka. Likaså man märker att, att den egna sömnen påverkas, alltså inte bara för att man blir väckt av att barnen väcker en, utan att man
om
man
är så upp,
vaknar jättemycket under natten eller vaknar tidigt, så där. Det är också en liten sån.
Och när man kan börja få liksom mer effekter på också koncentration och minnesförmåga i sånt som kommer sen när det börjar liksom gå längre. Men just det här med krav, att man är väldigt liksom kravkänslig också. Så här, och även om man tittar mer på så här nedstämdhet och orkeslöshet, så kan det ju vara att man inte liksom har glädje av aktiviteter som man tidigare har tyckt om. Man behöver fokusera på att vila.
Det kan jag verkligen så här känna igen mig i, att de gånger när det varit liksom för mycket. Mm. Det är så här små saker som bara känns så här oövervinnliga.
Ja, och man kan liksom nästan bara börja gråta över någon liten sak som liksom, man annars klarar av.
Mm. Det skulle handla sig på nya galonbyxor. Så bara, nej, världen går under då. Jag pallar inte. Liksom. Det är jättejobbigt.
Och oftast är det så att även när man har sådana perioder så kan man då genom att man minskar lite kanske på pressen, stressen, gör någon förändring eller får till mer återhämtning så är det ju inte farligt så. Mm. Men det är om det håller i sig under en
liksom för länge.
Längre tid. Mm. Ja. Ah. Och påverkar också, man blir mer irriterad och det påverkar vardagen. Mm. Så.
Ni skriver en del om så här, att utmana sina stressbeteenden i boken. Mm. Det tyckte jag var ett skojigt. Kan ni inte berätta lite om hur utmanar man sina stressbeteenden? Och vad är ett stressbeteende?
Ja, men precis. För om man säger att ett stressbeteende är... Alltså när vi känner oss stressade, då finns det ju i den känslan att vi vill skynda på, vi vill göra saker snabbt. Vi vill kanske, om det är någonting speciellt vi är stressade för, om det är jobbet, då vill vi kolla jobbmailen hela tiden. Mm. Alltså vi vill...
Det kommer ju automatiskt det här. Alltså det är på något sätt ett kroppsligt påslag som motiverar oss till att göra någonting eller få en impuls. Så då kan ju stressbeteendet vara det, att kanske så här skynda på, jäkta på.
Fastän man kanske just i den stunden inte har bråttom. Alltså det kan ju vara till exempel att man ska så här, gå till bussen och så, så här, man vet rationellt att så här, men jag har... marginal. Jag kan gå lugnt. Men
ändå.
Men ändå så går man snabbt som 17 för att för att det är det kroppen är uppe i varv och liksom vill skynda på. Och i det läget så skulle jag bara att gå emot det stressbeteendet skulle ju vara att liksom avsiktligt gå långsamt.
Gå långsamt. Kanske till och med så här, prata långsamt.
Lugna
ner
sig.
Men just bara göra tvärt emot.
Ja, precis. Mm. Eller om man är, som jag tror vi skriver i boken, om man är på lekplatsen med sitt barn och så bara känner man hela tiden att jag måste kolla jobbmailen och se om det har hänt något. Mm. Att liksom bara,
lägg undan telefonen,
nu ska jag liksom vara här och fokusera. Mm.
Telefonen, är den en sån stor bov i våra stressnivåerna?
Men det beror ju lite på vad den används till och hur. Alltså, tänker du, i sådana lägen, det är ju väldigt lätt där att så här, är man stressad över någonting som man har med jobbet att göra och man har jobbmailen så lätt tillgänglig så har vi ju liksom inte den spärren som vi kanske hade förr när man behövde gå och slå på en dator och vänta.
Ja, när jag till och med behövde gå på jobbet.
Men precis.
Det känns som att det var stenåldern, men det var inte så länge sedan.
Nej. För att nu blir det ju ett sätt att i stunden bara känna att kanske att man får kontroll, det har inte hänt någonting, det är lugnt.
Och då världen klarar sig utan mig.
Ja, men precis. Ja. Då känns det ju skönt liksom just då, i 3 minuter, tills man känner att nu måste jag kolla igen. Mm. Så att det här att gå emot stressbeteenden är ju ofta ganska... men det är inte så lätt. Nej. Det är ju ofta ganska... Det är liksom, när man är stressad, då är det ju inte skönt att bara vila eller koppla bort.
Nej.
Eller.
Då vill man bara kolla och få bekräftelse på något sätt. Att det hade inte hänt något, jag hade inte fått något viktigt.
Eller. Nej, precis.
Hur gör man då för att lyckas med det?
Ja... man får ju vara ganska hård där, håller jag på att säga. Men för det kommer ju vara så att man får bestämma sig för att nu ska jag verkligen gå emot det här och prova att göra det även om det inte känns bra, för det kommer det inte göra.
Nej. Men det kan ju vara men när vi är i lekparken så ska jag inte kolla telefonen och bara liksom för sig själv bestämma det. Eller,
jag testade, det finns ju om man har en iPhone finns det ju en sån här begränsad skärmtid.
Ja, den har jag ju också. Det är bara att jag hela tiden tillåter mig själv mer skärmtid. Och så bara 15 minuter. Ja, 15 minuter till.
Och vissa till appar. Då gjorde jag så mellan 4 och 7. Alltså från att jag hämtade barnen tills att de gick och la sig. Så kunde jag inte kolla liksom, sociala medier. Jag gick och ringa och typ skicka sms och sånt där.
Men det är jättebra tycker jag.
Men det är ju det är helt sjukt hur jobbigt
det är.
Eller vad? Ja. Hörde du? Mm. Vad? Jag kanske ska ställa in den igen då. Nu har jag ju sagt att jag tagit bort den. Dammit.
Men där har du ju verkligen tänkt. Där har du ju sett till att liksom få lite hjälp på traven. Ja. För det är någonting du vill göra, men i stunden är det jättesvårt att hela tiden fatta det beslutet. Och
men det är som att det är någon muskel.
Ja, nästan så. Ja.
Men vi har ju nästan varit inne och tassat lite igen på det, men... Det är ju många föräldrar eller människor i stort kanske, men vi pratar ju föräldrar idag. Men som till synes har ett jättefint liv. Mm. Barnen är liksom friska och glada och man har en fin relation och ett hem eller tak över huvudet och matbordet och sådär. Och man förstår att så här, jag har det ganska bra, men jag mår inte bra. Mm. Jag är inte glad liksom. Mm. Vad... vilken ände ska man börja då? När ska man liksom söka hjälp? För det finns ju ändå hjälp att få.
Det finns det. Och där är väl också det här med att så här, hur ihållande och under hur lång tid. För att för det första som är känslor, att även så här glädje och positiva känslor. Det, vi kan ju få en bild ibland av att alla andra är glada och mår bra.
Lite som jag inledde med.
Lite där, den perfekta föräldern. Och så är det ju inte riktigt. Så det kan också vara så att normalisera att det är okej också att inte alltid känna sig glad. Men däremot om man verkligen känner så att man, ja, men jag är aldrig glad. Jag känner mig ihållande nedstämd och jag tycker inte saker är roliga längre och jag orkar kanske inte.
Hur lång tid är lång tid?
Ja,
men precis. Men man
pratar med om 2 veckor.
Det är inte så lång tid,
det är inte så lång tid. Men då ska man tänka att det är varje dag, under större delen av dagen. Och att det påverkar liksom ens vardag, kan man väl säga.
Vad gör jag då?
Ja, då söka hjälp via BVC eller din vårdcentral i första hand. För det finns hjälp att få.
Ibland känns det som att det också är, så här, blåses upp som att det är så svårt att få hjälp av psykologer. Är det så svårt som media vill få oss att tro? Eller är det liksom...
Jag tror att det är jätteolika på olika håll. Men jag tror också,
men det är värt att försöka.
Jag tror absolut att det är värt att försöka. Och har man lite tur så har man ju kanske en BVC-sköterska som man kan bara börja prata med.
Om man har skolbarn då, inser jag nu.
Ja, precis. Har man skolbarn så då får det bli primärvården och vårdcentral. Så då, på det sättet är det ju nästan lite lättare när man har kanske när man går regelbundet på BVC och ändå är där. För det är ju också BVC-sköterskans uppgift att försöka fånga upp hur föräldern mår. Och det kanske är lite lättare då att berätta. Men har man äldre barn får man vända sig till sin vårdcentral.
Då är steget större kanske också.
Det kan vara så.
Det gäller att hålla koll på varandra, tänker jag. Om man har en partner.
Ja, men att man får hålla koll på varandra. Och det tänker jag är jätteviktigt också. Att berätta för sin partner och kanske också om man har andra så här nära vänner.
Berätta för vänner och familj.
Och faktiskt våga liksom prata om det som är jobbigt och svårt. Och inte bara i det här.
Inte bara prata om galonisar.
Man gör,
eller om galonisar och mattillagning.
Inte bara precis allt. Utan
faktiskt våga
känslor
dela.
Också.
Och våga kanske boka en tid till sin partner om man märker att så här, han eller hon kommer aldrig göra det själv. Så gjorde min man till mig nämligen. Fast det var ju innan vi fick barn. Då kan livet också vara lite jobbigt ibland.
Ja,
vad fint. Det är
nu har jag bokat tid till dig. Jag mår jättebra.
För ibland behöver man bara att någon annan faktiskt hjälper en med det. För det kan vara ett väldigt stort steg. Mår man dåligt är det ju ett extra stort steg att söka hjälp. Ska man ringa till någon vårdcentral och prata med någon sköterska där? Och så.
Vad ska man säga? Så, hej, jag mår lite dåligt.
Men också det här med att det finns en så mycket skam omkring det. Och i synnerhet då man kan bara så här se till det yttre och tycka att så här, men jag har ju jag har så mycket att vara tacksam för. Liksom allt
och det kan man väl ha ändå.
Bra. Ja, men absolut. Och det ena är uteslutet inte det andra. Nej. Men där kan det ju också kännas som ett jättestort steg. Så där kanske bara att liksom ha en partner då eller en kompis som säger nej, men så här ska du ju inte må.
Nej, men våga steppa upp både som partner och kompis, tror jag. Generellt, när man ser att folk inte mår bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, Men nu ska vi prata om något roligt. Roligare. Njutning. Det är bra, det ja. Men ni har skrivit också om det här, träna på att njuta. Mm. Jag tyckte det lät så himla härligt. Mm. Kan ni inte berätta? Vad menar ni när ni skriver så?
Alltså det är en sak som vi vet är liksom ger en känsla av glädje och njutning är liksom att stimulera sinnesintrycken här och nu. Mm. Och det kan ju göras på olika sätt. Alltså det kan ju vara liksom att äta, dricka, känna verkligen så här smaker, att känna dofter, att så här beröring är ju en sån klassisk som man, de flesta av oss tycker om. Att känna, liksom, krama någon eller så. Så det är ju ett sätt att börja så här notera mer kan man väl säga och vara mer uppmärksam på hur känns saker och hur vad ser och hör.
Ja, men precis. Och också kopplat till det här med stress som vi har pratat om. Att det här hänger ju ihop med att vi, ja men det är så ofta vi lever så hektiska liv och att vi har så mycket fokus bara på allt som ska göras. Och det kanske är så att när vi ligger där och ska, ja men så här, man ska natta sitt barn och så ligger man och tänker på vad vi ska äta till middag imorgon. Alltså då är man ju inte
där.
Då är man ju inte där och då får man ju inte heller liksom, då känner man inte hur barnet luktar eller hör vad det pratar om eller sådär. Så att just det här lite att försöka liksom grunda sig i stunden och få tag i liksom,
hitta någonting sådär. Jag har ett sånt exempel nu med så mitt yngsta barn kan så här, prata väldigt mycket ibland på ett sätt som jag blir ganska stressad av och ibland är det inte
jag
så
har
mycket.
Också ett sånt barn.
Också ett sånt barn. Och ibland behöver man inte heller svara så mycket utan man ska bara vara där.
Jo, alltså, mamma. Man det. Mamma.
Då är det svårt.
Ja, förlåt, nu avbröt jag dig, det var inte meningen.
Men där har jag börjat liksom, och så här, också bara titta på honom när han pratar och så här. Och det är någonting som också är så, blir så här fint och man stannar upp och är liksom med och då går det också att vara med och närvarande på ett annat sätt. Och det kan ju också vara att så här, hitta något med klappa, röra vid sitt barn eller lukta på i håret som, med bebisar är det ju helt otroligt att bara så här, snusa på en bebis. Så det finns väl lite det här när man duschar att bara
ja, men precis. Så att liksom ta hjälp av sinnena för att lite så här förankra sig i det som händer just här och nu. Mm. Och bara liksom uppleva det.
Så svårt man när man är så här ett ekorrhjul. Liksom.
Ja,
men jag tänker det är ganska bra säsong nu ändå när det ska vara vår och sådär. Också med natur. Ja, om man pallar det. Och bara, så här, när man går från bussen och bara...
Faktiskt titta kolla. På hur träden ser ut.
Vad fint det var här.
Ja. Hur långt knopparna har kommit nu. Ja, den där.
Ja, det är ju ibland lättare sagt än gjort. Men det är bra att höra det ibland. Så att man blir lite påmind om att så här, stanna upp lite grann. Inte så tokigt alltså. Det här med att välja strider då? kan vi reda ut det här? Vilka strider man ska ta alldeles idag? Tror ni?
Nej, det tror jag.
Nej? Okej.
Jo, men, ja, men dels är det ju det mycket som forskningen visar. Jag tänker, ni har ju också pratat med många har haft andra gäster, Martin Forster bland annat. Och utifrån också Bo Hejlskovs Barn som bråkar är ju jättebra liksom litteratur när det handlar om att så här, hur bemöter jag barnet. Och det beror ju lite också på hur mycket konflikter man har där hemma. Men upplever man att man har det väldigt bråkigt och att det liksom bara är tjat och tjafs och gnäll, då kan man verkligen behöva kanske sitta ner tillsammans om man är två vuxna i familjen och titta på vad är det liksom vi tjafsar och har konflikter kring. Och vad av det här kan vi släppa och välja kanske ett område. Att så här, det här fokuserar vi på nu.
Ja, om man tänker middagssituationen till exempel. Ja, men just nu det är bara kaos. Ingen vill äta maten. Alla vill liksom upp och springer iväg. Och det är liksom ingen tar bort sin tallrik. Och, alltså det kanske är massor. Det är
ofta någon som spelar fotboll bakom ryggen på mig. Liksom. Så äter som en så här raket. Ja. Och sen så bara går och så börjar spela fotboll bakom ryggen. Så bara, men alltså, jag kan inte äta min här.
Nej. Ja. Nej, men precis. Om det då blir så att man håller på och tjatar och tjafsar om varje grej. Så blir ju den situationen inte så kul för någon. Nej. Och det blir också jättesvårt för barnet att liksom förhålla sig till alla de alltså hela den raddan av kritik som kommer. Ja, alltså det blir väldigt svårt för barnet att liksom lyckas som man säger i situationen och känna att det blir bra. Så kan man välja en sak, men det kanske är viktigast att vi sitter kvar till exempel så här länge tills alla har smakat den.
Ja, för det blir ofta någon dominoeffekt också. Ja, men går.
Exakt. Så, ja, men i 10 minuter så ska vi alla sitta ner tillsammans. Okej, ja, men då är det det som är fokus. Då är det det vi liksom säger till om det är någon som går. Och så släpper vi varandra.
Och prata om varför man vill också.
Kanske. Ja, men precis. Och vi behöver inte hålla på och tjafsa om att alla ska äta upp. Eller tugga med stängd mun eller hålla besticker rätt. Mm. Alltså, ja. För att det blir omöjligt. Ja, men precis. Så att bara, då pratar vi om andra, försöker prata om trevliga saker istället.
Mm. Jag tänker ibland kan det vara bra också som stanna upp lite igen och fundera på varför jag tjatar om olika saker. För ibland kan det också hänga ihop med den här bilden som jag tror att så här, alla andra barn sitter när du äter och så äter de sina grönsaker och sen så är det bara, ja men liksom...
Absolut.
Diskutera om hur dagen har varit och sådär.
Ja, det där är jätteviktigt. För jag tror också
fundera att vi måste... Varför,
och där också att bara våga prata om hur kaotiska middagar man har hemma kan ju vara väldigt så här, i sig rätt så här skönt. Bara att höra att, aha, men vad har ni ju... Är det så ser det också?
Ja. Men ofta är det ju så. När man väl vågar lyfta lite på locket så bara...
Och då märker man ju det, att man inte är ensam. För då är det ju nästan allt det här att så här, vågar vi prata om det så känner vi också samhörighet.
Så är det inte så farligt längre.
Ja. Det här med relationen då.
Det har ni också skrivit ett ganska långt kapitel om. Eller långt, ni har skrivit ett kapitel om det. Boken,
precis. Det är fel kapitel.
Det är ju ganska... Och vi har ju pratat om det här i podden förut också. Men jag tänker att jag vill ändå prata lite mer om det. Och att det är så stor risk att relationen är det som hamnar i sista hand.
Verkligen.
Så, liksom, om man är, ja, men, oavsett hur många barn man har så är den risken ganska stor. Har ni några så här kloka tips? Hur ska vi göra för att det inte liksom, ska bli så... illa. Eller så att man liksom helt plötsligt efter 10 år så här, ja men tjena, vem är du?
Ja,
du är en jätteduktig projektledare.
Ja, för det är lätt att det bara är, man är föräldrar bara och det är det man har sitt gemensamma projekt att sköta logistiken. Men alltså en sån sak är ju just att vara, försöka vara liksom varsamma och rädda om varandra också och liksom se att man hjälps åt och den andra kämpar också och att även om kanske inte känslorna alltid finns där i stunden att man känner de här liksom
känner
så går det liksom ändå att göra en del av de sakerna som man tänker att man vill göra som partner. Alltså, och det, där kan man också behöva liksom kämpa lite som att gå emot stressbeteenden, att gå emot ens liksom, lite irritationsbeteenden gentemot sin partner.
Lite djupa andetag.
Ja, göra någonting som fråga hur dagen har varit eller bara se till att man ändå möts och lyssnar och ger. Och det är inte så lätt när man har barn som är på en hela tiden och man känner sig helt ägd av dem.
Det här har vi pratat mycket om också. Så här, där, liksom, det fysiska är ju också ganska svårt under småbarnstiden. Först att barnen liksom alltid är i närheten på något sätt. Och sen att man får så extremt mycket fysisk närhet. Så man är lite mätt.
Man är ganska mätt.
Man orkar liksom inte mer.
Nej.
Och då är det ju lite svårt då.
Och det är väl lite också att se att det kanske måste få vara lite så också. Att låta det få vara lite så här, att relationen ser inte under en tid nu så kommer inte relationen se ut så som den, som vi kanske önskade och som den såg ut innan.
Som den såg ut när vi försökte
skaffa barn. Precis.
Nej men precis, att det är en begränsad tid. Så att inte kanske heller hålla på och utvärdera hela tiden. Vad det nu kan vara. Men det här, den här grejen känns inte riktigt bra. Är det här verkligen rätt person för mig? Är det här så här det ska vara?
Alltså, inte varje vecka.
Börjar man hålla på med det så blir det liksom...
Ja, men också skapa en osäkerhet.
Det skapar en osäkerhet,
precis. Så det blir lite ett självförstärkande att man liksom bara... man fortsätter med det och man fastnar lite i det.
Ja, det är klart att det kan finnas relationer som inte är bra som behöver ta slut även under småbarnsåret.
Absolut,
men
så är
det kanske inte den ständiga utvärderingen man behöver just under den här perioden.
Nej, försöka bara så här... Och försöka se vad den andra gör. För det är så lätt också när man är i det här att man inte, ja, men, man inte har fått sova och man är helt slut och det är massa stress. Att man liksom, ja, men då ser man bara vad man själv gör.
Man själv vill klamra sig fast lite vid det.
Och, det vet vi.
Det är ju det man gör.
Tendera så att det är liksom, lite att överskatta sin egen insats.
Och där har ni, kan man ju också faktiskt gå in och göra lite tester på.
Ja,
det har ni med i boken.
Absolut, för det kan ju också faktiskt vara så att man också behöver rent konkret också dela upp så här vardagen. Och man, kanske, man behöver ju också liksom ta ansvar för att förmedla sina behov och prata med sin partner. Om man upplever att nej, men det här känns inte rättvist eller jag upplever inte att det här känns bra för mig. Och där kan man ju dels då behöva göra det på rätt sätt. Vilket kanske är att utgå från sig själv. Inte säga att du tar aldrig ut soporna och så vidare. Utan mer så här, jag upplever att det här blir svårt för mig i de här situationerna. Och sen att kanske göra det vid rätt tidpunkt, vilket inte är lätt.
Inte när man är som tröttast innan läggning.
Precis, inte innan läggning. Inte när båda är hungriga eller inte när man ska iväg på morgonen och är stressade.
Eller redan är i affekt.
Precis,
det är väl det generellt att försöka göra det när man är så lugn som möjligt.
Det är som gentemot barnen.
Egentligen är det samma.
De är människor de också. Ja, gud. Ja, hörni, det här är ju jättehärligt. Vi skulle kunna säkert prata hur länge som helst. Men jag skulle, har ni några så sista kloka råd eller tips till alla föräldrar där ute? Hur vi ska må så bra som möjligt under småbarnsåren?
Ja, men det här att liksom, låt dig känna det du känner lite grann. Att så här, det är inte, liksom, om du inte är jätteglad hela tiden eller om du är stressad ibland eller irriterad ibland, det betyder inte att du inte älskar dina barn, det betyder inte att du är en dålig förälder. Det är liksom, föräldraskapet innehåller verkligen hela spektrat av alla känslor.
Och var rädd om dig själv och ta, alltså på något sätt, låt dig känna det du känner, och också är det så att det håller i sig och det blir svårt, så sök hjälp, prata om det som är svårt.
Ja.
Och sen ett konkret, så här, mer konkret tips som handlar om så här, att ge förutsättningar för att orka, kan ju också vara det här att faktiskt prioritera och välja bort och kunna sätta saker på paus under en tid. För det behöver ju inte betyda att man väljer bort dem för alltid, för att man väljer bort dem under småbarnstiden.
Det var ett väldigt bra tips tycker jag. Mm. Att livet ser ändå lite annorlunda ut efter man fick barn.
Att man låter det få göra det. Inte kämpar emot det.
Den tiden kommer för det andra också, om man skulle vilja. Tack snälla Klara och Helga för att ni fick, eller för att ni fick, för att jag fick träffa er. Det var
tack för att vi fick komma och träffa dig.
Ja.
Ja, och då säger vi väl tack för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka på något annat tema. Oj, och jag är lite snorig. Och vill ni något så mejlar ni oss på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.